Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, hallå! Jag vill berätta att vi har ett betalt samarbete med Tre.
Det är otroligt!
Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning.
Otroligt trevligt att skaffa sig ett barn.
Va?
Du vet, när man skaffar ett barn, då är de först väldigt, väldigt söta.
Ja.
Och sen blir de tonåringar.
Va?
Man älskar dem såklart fortfarande överallt annat. Men du vet hur det kan vara med tonåringar. De bråkar. De nästan hatar sina föräldrar. De vill hålla på med sociala medier, inte sina föräldrar.
Men det kan väl inte komma som en överraskning?
Absolut inte. Men igår, Måns, håll i det, kom in tonårsdotter in till mig och sa: du, Anders, jag har ett tips till er podd. Jag har läst lite om hur man stylar sig inom renässansmåleri.
Va?
Sen berättade hon lite om hur vissa gula nyanser var väldigt svåra att återskapa på duk. Och att vissa gula pigment var extra dyra. Så om man målar citroner just, då stylar man sig lite. Kolla på mig, jag har citroner.
Intressant.
Absolut, om det är sant, det vet jag inte. Jag har inte hunnit kolla upp det. Men så kan det också vara att ha en tonårsdotter. Att de inte bara hatar den, utan ibland berättar de lite varför man liksom gärna avbildade skurna citroner inom renässansmåleri.
Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Och en annan sak som faktiskt är otrolig, det är det där som jag berättade tidigare, att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning.
Och en viktig sak att säga är att det där gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Ta reda på mer hur Tre bygger ut sitt nät på tre.se.
Och lite mer om citroner.
Fråga Anders och Måns.
Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders, Måns podden som svarar på lyssnarfrågor. Anders heter jag, mitt emot mig min gode vän och älskade kollega Måns Nilsson. Hur är läget?
Det är bra, tack. Det är ju fint med jul. Man kan klaga på jul och tycka att det kommer igång i oktober, men det är ju lite härligt med jul.
Ja, absolut, ja. Malmö är ju så här härligt julgrott som jag befinner sig i.
Någon gröt av någon slag, chia-pudding av årstid.
Malmöjulen som att vara i en halv vitinad chia-pudding.
Anka, vad har hänt dig sen vi sågs sist?
Förra avsnittet så drog jag igång kampanjen Stoppa Lugn Coupé.
Mm.
Sen dess har jag åkt 6 gånger i Lugn Coupé.
Va, mycket tåg du åker.
Senast igår kväll.
Ja.
Det var 2 tanter och en man som pratade konstant i telefon.
Mm.
Stoppa Lugn Coupé.
Mm.
Men ett annat problem med att åka både tyst och lugn kupé är att konduktören ofta har något att säga. Nu var tåget sent.
Perfekt.
Och konduktören hade ju många olika utrop som skulle ändras. Det var bussar till Osby och det var taxi till Värnamo. Konduktören ska ha beröm. Han lade märke till att någon i hans biljettsystem hade vad han tyckte var lite spanskt klingande namn.
Jaha, lite spanskt klingande namn.
Jag var inte tillräckligt snabb att få upp min diktafon i telefonen, men han körde ändå. Han brände av den på spanska också.
Hela raddan.
Ja, alla sånt.
En gång till. Oj, det var kanske någon som hette Maria eller...
eller González eller någonting.
Ja, visst.
Och när han hade känt på spanskan så kände han det här med språk. Det var inte så illa och brände vidare.
Bra, alltså imponerande, en polygot eller vad det heter. 400 poäng språk på universitetet. Blev konduktör, det är klart man ska använda det.
Så han Han höjde stämningen på tåget.
Då fick du höra alla meddelanden 3-4-5 gånger, fast du var på olika språk.
Det var inte lugnt i lugnkupén.
Det var som att sitta in fruktsallad av språk.
Ja, det var det. Underbart. Ja. Ja. Hur är det med dig? Vad har hänt dig?
Jag använder inte Facebook, som du vet. Men någon gång per år så går jag in och scrollar runt en minut. Mm. Och många av mina vänner är oroliga för hur kartlagda de blir av sociala medier. Jag pratade om att jag gillade choklad hemma, och dagen efter, tro det eller ej, fick jag reklam för Daim i mitt flöde.
Ja, visst. Ja. Jag läste tidningen och dagen efter så fick jag tidningen igen.
Men här är den reklam jag fick i mitt flöde då. Mm. Från tidningen Femina. De skilde sig 1973, men hennes liv har fortsatt att präglas av relationen krossat hjärta-emoji. Priscilla Presleys tuffa öde, hemligheterna, sorgerna och dödsfallen. Ska man då klicka in och läsa den här artikeln i tidningen Femina då?
Ja, ja.
Andra reklamen. Lottie Ejebrandt spelade Majsan som vann Stig Helmers hjärta. Håll i hatten när du får se hur stjärnan från Sällskapsresan ser ut idag.
Ja, ja, jag har ju träffat Lottie, så att jag vet ju hur hon ser ut ändå.
Håll i hatten.
Ja, hon är trevlig.
Inte heller den klickade jag på. Tredje, det har gått drygt 20 år sedan nostalgifilmen Tzatziki, Mossan och polisen. Tzatziki försvann från rampljuset. Här är han idag.
Din multimediaapparatur hemma har skannat in att du är intresserad av hur kändisar från förr ser ut idag.
Ja, det känns skönt att konstatera att Facebook vet väldigt, väldigt, väldigt lite om vad jag är intresserad av.
Men igår morse köpte jag en lägenhet.
Nämen! Va?
Jo, intressant.
En äkta lägenhet med golv och väggar och tak och rubbet.
Jag hade varit och tittat på den, och det intressanta är att jag hade ju inte riktigt tänkt klart. Men så såg jag att den här budgivningen kom igång. Och jag tänkte, jag vill ju vara med i det här, så jag la ett litet bud. Det håller väl på åtminstone någon dag eller två, tänkte jag.
Men det är så att du har tittat efter lägenheter tidigare. Liksom. Du har länge velat köpa.
Ja, men jag hade ju inte riktigt bestämt mig för just det, så jag la ett litet bud och sen så 15 minuter senare, du fick den. Va? Oj! Oj!
Ja. Nej, men lägenheten ska köpas spontant, annars finns det risk att man övertänker.
Ja, det gick lite fort, men det blir nog bra, så att kommande vecka kommer vi ha 56 betalda samarbeten per avsnitt. Jag skojade. Ingen jävla pandemi nu bara. Det är det enda.
Nej.
Ta gärna vaccin, annars så sitter jag tajt till. Det handlar inte den här podden om vaccin, utan den handlar om att vi svarar på lyssnarfrågor. Det börjar vi med nu.
Fråga Anders och Måns.
När vi spelade vår humorföreställning så berättade jag i ett nummer om katter och hur katter och människor kommunicerar med varandra.
Just det.
Och det här var apropå en fråga som Signe i Göteborg skrev och skickade in till showen. Hej Anders och Måns. För några veckor sedan var jag hemma som kompis och hade spelkväll. Kompisen har katter och började kalla på en av dem med ett x-x-x-ljud. Varför kommer katter till just det ljudet? Med vänlig hälsning, Signe.
Ja.
Och svaret på den frågan är ganska kort. Katter gillar högfrekventa ljud, och s i x är ju ganska ljust.
Ja, så de hör det lätt då, antar jag.
Precis, och de gillar högfrekventa ljud, men det hade kunnat vara precis
vilket
ljud
som helst. Det är ju inte katter som människor.
Vadå?
Ja, det är en av många saker som skiljer, alltså det är många saker som skiljer katter och människor.
Ja, det är det ju verkligen.
Antal ben, morr, hår, päls och så vidare.
Just det.
Men också det här med högfrekventa ljud då, bevisligen. Om man ska ha det lite lugnt och skönt, då vill man absolut inte ha ett högfrekvent ljud.
Nej, just det. Och då gjorde ju du och jag fel som gick på rockkonserter som unga.
Ja.
Och som i belöning, som en liten present, har vi då ett högfrekvent ljud i skallen dygnet runt.
Ja.
Katter gillar högfrekventa ljud, men det hade kunnat vara precis vilket ljud som helst. Signes kompis katt har bara lärt sig att kss ibland betyder att det finns mat.
Just det.
Men det här med hur människor och katter kommunicerar är ju spännande. När vi säger kss till katter så säger de miau tillbaka.
Ja, absolut.
Men katter jamar bara till människor.
Ja, det här känner jag till, för att jag har lärt mig av en zoolog av något slag, jag glömt hans titel, som forskade egentligen på korpar.
Ja.
Att vilda katter, de jamar inte alls.
Exakt, vilda katter jammar inte alls. Så här
nej, de bränner sig, alltså de avslöjar sig. Ja, men de är inte det. Nej.
Vadå avslöjar sig som katter om de jammar? Nej.
Ja, men de har ingen nytta av att gå ut i naturen och låta mjau. De både hörs och syns och skrämmer sina byten. Det är jättedåligt.
Ja, men faktum är att nyfödda kattungar jammar åt sina föräldrar.
Ja, men då finns det ju ett syfte. Här är jag, här är jag, här är jag.
Exakt. Ja. Men sen så när man blir vuxen så slutar man med detta.
Katter vill ju också vara i fred.
Så är det.
Ja.
Viss människor tillskriver katter en massa egenskaper, mänskliga egenskaper, den här disneyfieringen av djurvärlden. Till exempel så tänker vi har en katt och det är så synd om katten att den är ensam.
Ja, så köper vi en katt till.
När i själva verket katter vill vara ensamma.
Ja.
Samma med kaniner.
Ja.
De vill inte heller vara i en bur med en annan kanin, de blir galna.
Ja, framförallt inte en annan hankanin, då biter de ju könsdelarna av varandra. Det här har vi lärt oss i den här podden, så att det vet jag.
Ja, om man skaffat djur, man ska läsa på lite.
Ja, det är en generell sak.
Vilda katter gör man inte alls, så här skriver antropologen John Bradshaw.
Katter provar sig fram och lär sig vilket ljud som är mest effektivt för att ägaren ska göra som de vill.
Oj.
De manipulerar oss katterna.
Ja, gör de.
Om du som lyssnar tror att du bestämmer över din katt.
Nej.
Då har den verkligen lyckats lura dig. Det är du som är husdjuret i den här relationen.
Det är hårt att säga. Om det är för hårt. Det är ju inte så att katten har byggt villan eller radhuset eller lägenheten du bor i. Och du flyttar in precis. Kommer att ge dig mat och lägga fram den maten.
Nej, men så är det ju. Men i relationen ni har så är ni likvärdiga.
Nej. Okej. Ja. Mm.
Katter och människor har levt
i... Jag tycker det är fascinerande att det är sånt som jag lärde mig, då var jag ju liten, men att kossor är husdjur.
Ja, den där definitionen husdjur.
Ja, ja. Den är, alltså definitionen av husdjur är bredare än vad man använder den som.
Ja, det är inte djur som är inuti huset.
Nej.
Utan det är djur som man har och har nytta på. Domesticerade djur.
Ja.
Doma, hus.
Ja, men då är
jag vet inte vad jag pratar om.
Nej. Men det är ju förstörelse, det är ju inte fakta. Det är ju förstörelse vi håller på med.
Exakt. Ja. Katter och människor har levt i symbios ena sedan vi blev bofasta.
Nu vet jag vad du pratar om igen.
Detta vet jag. Ja. Det var ju så att när vi började ha säd och samla på hög och sånt så fick vi massa skadedjur. Mm. Och då började katterna komma av sig själv, för de ville äta skadedjuren. Mm. Och då så hade vi nytta av katterna och började ha dem med flit. Mm. Och började utveckla en relation med de här katterna då.
Ja.
Men det var först i slutet av 1800-talet som det blev trendigt och vanligt att ha katter inomhus som sällskapsdjur.
En ridlärare som jag har haft har lärt mig att det är väldigt svårt att hitta riktigt bra stallkatter.
Mm-hmm, varför det?
Nej, men för att stallkatter, det ska vara tuffa katter som står ut med att bo där och ändå vilja vara där och inte vilja smitta, utan ska vilja vara i stallet.
Ja, jag är uppvuxen på landet och då hade vi ju katter för att ta skadedjur.
Mm.
Men det fanns ju vissa katter som inte alls var intresserade av att döda en stor jäkla råtta.
Nej, de ville hellre vara inne och ligga i soffan.
Ja.
Om du är entreprenör och känner dig entreprenöriell, så kan det vara stallkatten AB, att man fokuserar på stallkatter. För stallmänniskor har ofta gott om pengar, tänker jag. Nu vet inte jag vad jag pratar om.
Vid den här tiden, slutet av 1800-talet, fanns det en fransk professor, Alphonse Léon Grimaldi, som menade att det var väldigt enkelt att förstå vad katter säger.
Mm-hmm.
Och han skrev ett katskt engelskt lexikon. Mm-hmm. Så här står det i tidningen Kattliv nummer 5 från 2018.
Mm-hmm.
Fransmannen Alphonse Léon Grimaldi gjorde en ambitiös beskrivning av olika kattläten. Men han vågade aldrig publicera sitt arbete. Ämnet var kontroversiellt och han var rädd att inte orka uthärda sarkasmen från andra forskare.
Ja.
År 1895 publicerade Marvin R. Clark hans arbete i boken Pussy and Her Language.
Mm.
Enligt Grimaldi placerar katten substantivet eller verbet först i en mening för att understryka vad som är viktigt.
Ja, så den bygger meningar katten också.
Ja, till exempel mjölk ge mig.
Jaha.
Eller kött vill jag ha.
Jaha.
Grimaldi trodde också att de flesta ord i kattspråket...
vi ska kanske lägga till att här visste kanske inte riktigt Grimaldi vad han pratade om, eller?
Ja, vi får väl se här. Ja. Jag tror du kommer bli imponerad av det här lexikonet. Alltså.
Aha, aha.
Grimaldi tror också att de flesta ord i kattspråket har fyra eller fler direkta motsatta betydelser om det betonas på olika sätt. Jaha. Alltså likt kinesiskan, som inte är ett ordrikt språk, utan bygger på att orden kan betyda olika beroende på betoningen.
Jaha.
Slutcitat från tidningen Kattliv. Och jag hittade den här boken från 1895 på nätet, inskannad. Och jag har skrivit ut en sida, den här sidan där Alfons har översatt de vanligaste kattljuden till människospråk. Här har du Ankan.
Tack.
Och då får du alltså spela katten.
Mm. Det här har jag gjort många gånger på scen.
Just det, precis.
Ja, men jag har dem ändå här framför mig.
Då börjar vi ju uppifrån.
Ailio.
Mat.
Lä.
Mjölk.
Parere.
Men är du verkligen som en katt nu? Eller säger du som en katt hade sagt det?
Parere.
Öppna. Så nu du som lyssnar, du kan alltså överraska din katt med att förstå exakt vad den säger.
Mm-hmm.
Vi fortsätter.
Bl.
Kött.
Bl.
Mus. Kött.
Bl.
Tillagat. Kött. Mm. Katter gör alltså skillnad på kött och kött. Servera inte din katt råbiff när den säger
bl.
Då ska det vara tillagat kött.
Ja, såklart.
Får vi fortsätta längre ner där?
Papu.
Kropp.
Oili.
Säger du nu som en katt hade sagt det?
Oili.
Päls.
Mm-hmm.
Och så längst ner.
Jau.
Extermination. Utrotning.
Ja.
Din katt sitter och sätter och tittar på dig. Du säger, gushi, gushi, gushi. Och den svarar,
ja.
Utrotning. Mm. Säger en hel del om katter att det är ett av de viktigaste orden. Och så har vi då det vanligaste kattordet.
Miau.
Här är, ja. Och Grimaldi menade ju att samma ord kunde betyda olika saker lite beroende på betoningen. Så om du hoppar upp lite så ser du att det finns miau med en annan betoning där.
Miau.
Och det betyder,
se upp.
Se upp. Och det här är ju superspännande. Jag förstår inte hur Alfons kunde vara redo att bli hånad av de andra professorerna.
Inte minst när jag tittar vidare i listan här och ser att han också lagt in ordet tut. Nu är min limb. Vad betyder limb på engelska?
Ja, men kroppsdel, va? Ja, alltså... ja.
Limb, just det.
Nej. Hur uttalar en katt det där ordet då?
Hur uttalar... alltså det stavas T-U-T, men en katt säger väl då... tut, antar jag. Kroppsdel säger den då. Det är väldigt sällan man hör en katt prata om sina kroppsdelar.
Ja, ja. Det är för att du inte lyssnar.
Nej.
Du som lyssnar på den här podden.
Och har en katt, ja, och men... en inspelning där den säger tut. Skicka den till fraga@andersochmans.se.
Ja, om du vill hitta hela den här listan på kattord så att du kan veta exakt vad din katt säger, då kan du alltså googla på det här. Pussy and her language, Alfons Leon Grimaldi. Men om man vill kommunicera med ett djur så är det nästan lättare att använda kroppsspråk. När jag hade katt så brukade jag se den djupt i ögonen och le stort.
Det ska man inte göra.
Nej. Problemet som jag har lärt mig i efterhand är att de flesta djur ser detta som en aggressiv gest.
Mm. Du har väl aldrig någonsin sett en hund visa tänderna? Du tycker att den ler, eller?
Nej, men exakt. Det är ju det.
Det är skitläskigt när hundar visar tänderna. Då blir jag till och med som älskar hundar lite rädd för hundar.
Och 1996 kom en ny gorilla till Rotterdams zoo.
Aha.
Han hette Bokito.
Ja, den här, han har vi haft uppe för.
Bokito föddes på ett zoo i Berlin. Och en holländsk kvinna som såg honom där blev sen stormförtjust när han sedan flyttades till djurparken i just hennes stad, Rotterdam. Så vad gjorde hon? Jo, hon hälsade på Bokito varje dag.
Just det.
Satt och log mot honom i timmar.
Mm.
Och han log tillbaka.
Mm.
De fick verkligen en speciell relation.
Mm.
Och detta pågick i 11 år.
Så åkte hon till Rotterdam Zoo och log mot Bokito.
Nästan dagligen, ja.
Ja, det gränsar ju till snuskigt det här.
Den 18 maj 2007 fick Bokito nog. Han rymde från sin bur och bet av kvinnans ansikte. Och det här var såklart dumt gjort.
Av Bokito, absolut. Ja. Ja.
Men om vi ser det från Bokitos perspektiv.
Ja.
En aggressiv jävel kommer att hota dig med blottande tänder när du är nyfödd i Berlin. Du får flytta och tänker, äntligen är jag säker i Rotterdam. Men då dyker hon upp. Igen! Hon har alltså förföljt dig till en annan stad i ett annat land. Och nu kommer hon att hota dig varje dag. I 11 år.
Ja, till slut får man nog.
Och vad kan vi då lära oss av det här? Jo, att kroppsspråk som vi människor uppfattar på ett visst sätt, det är inte säkert att djur uppfattar det på samma sätt.
Nej, det var ju det vi sa, att man får inte föra över mänskligt beteende på djur.
Just det. Om man vill visa för en katt att man gillar den så ska man inte le.
Nej, man ska blinka med ögonen.
Exakt, man ska titta den i ögonen och långsamt blinka med ögonlocken. Då förstår den att man älskar den. Funkar också på andra djur, skalbaggar och spindlar med mera. Gissar jag.
Jag gör det ofta. Jag har ju en katt. Blinkar med ögonen. Funkar ganska bra.
Vad gör katten då?
Blinkar tillbaks.
Vad heter nu din katt?
Professorn.
Hur är det med professorn?
Ja, det är bra med professorn. Han är ju lite konstig korsning, så att när vintern kommer får han ju så mycket tover i pälsen. Så när våren kommer får jag åka till veterinären och raka av honom pälsen. Nu lägger jag alltid ut på Instagram. Har jag en bra Instagram-post per år. Han ser så rolig ut.
Professor får bjuda på detta.
Jaha.
Vad tror du professor kommer tycka om nya lägenheten då?
Ja, han bor kvar i den gamla lägenheten.
Ja.
Ja, de som flyttar in där får honom.
Och falska du sa att du gillar mig. Sen så snudde du min lägenhet. Och nu har du en kille där. Och utanför får jag stå så här. Min fina lägenheten vill jag ha. Min lägenheten vill jag ha. Min lägenheten vill jag ha igen.
Jaha, vad ska du ta tag i för frågan?
Jaha, nu blir det spännande. Förra veckan fick ju du välja ämnen som du ville höra om.
Ja, men det var smärta eller om chicken nuggets.
Just det, och då valde du chicken nuggets.
Ja, jag tycker det var lite sexigare.
Jaha, men då har vi ju smärtan kvar.
Ja.
Så du får bara välja på den idag.
Du och jag, Ankan.
Ja.
Vi har smärtan kvar.
Hej Anders och Måns. Jag har nackspärr för andra gången på kort tid efter ett nästanfall från min häst.
Jag tycker du hade att... också nackspärr här om sisten, Sankan.
Nej, jag hade ont i ryggen.
Ryggspärr?
Ja, men jag har varit hos och fått...
En naprapat?
Nej, inte en naprapat, en fysioterapeut.
Och fått en knäckt?
Nej, det är det jag inte har fått.
Nej.
Så jag inte håller på att knäcka mig ryggen. Det tror jag inte är bra. Jag tror naprapat är skojare.
Ah!
Nej.
Det är...
Nej, jag tycker det är för läskigt med naprapater.
Ja, det är en annan sak. Fortsätt.
Jag tycker att jag är hyfsat tålig, men det här är fruktansvärt jobbigt. Så det får mig att fundera, vad gör mest ont? Tack för den frågan.
Av allt?
Ja, vad gör mest ont? Vad gör ont? Jag har läst lite olika listor över saker som gör ont.
Ett krossat hjärta.
Det gör ont. Men om vi börjar med vad i vården som gör ondast, så har tidningen US News hälsobilaga sammanställt en lista. Och man har då bett vårdtagare värdera sin smärta.
Ja.
Och sen så har man då gjort en topplista. Jag börjar på femte plats. Femte plats i vad gör ont inom vården. Biverkning av operation.
Ja, det var ju absolut, jag förstår, men det är också ganska brett och vagt och,
ja,
det, och vitt.
Ja, precis. Fjärde plats, bältros.
Ja, fy fan, ja, det har jag hört.
Tredje plats.
Jag har hört att man bältros, om man får det runt hela kroppen, där vid midjan, så kan man gå av på mitten.
Ja, det har jag också hört.
Det är inte sant.
Nej, andra gången då, du inte vet vad du pratar om. Det är underbart. Vilken härlig. Vi spelar in det här på morgonen idag. Det tror man kan höra. Det är lite annan ton.
Ja.
Tredje plats. Vad gör ont inom vården? Enligt tidningen US News, som har bett vårdtagare uppskatta sin smärta. Skottskada.
Ja, det hör man på namnet.
Ja, det gör ont. Andra plats. Föda barn.
Det är alltså, jag menar, ont en skottskada.
Ja, absolut. Och det kanske män borde vara alltså lite mer medvetna om än vad vi är.
Ja.
Det är ju annars ofta så att män lite för lätt tänker att det svider nog lite. Men då ska vi veta att det gör alltså ondare än skottskada att föda barn. På första plats.
Vänta, det här är ju... Du ska lyssna, du kan nu sitta och klura, vad tror du?
Alltså ondare än både skottskada och föda barn.
Njursten.
Jaha.
Jag säger så här. Om du gör ondare med njursten, än att få en skottskada eller föda barn. Drick vatten, ät inte salt. Njursten vill man fan inte ha. Alltså.
Kalle Lind har haft njursten.
Ja, men det var inom vården. Vad gör ondast? Det är det vi ska ta reda
just
på.
Just det.
Ja. Ja. Tidningen The Richest. Vad är det för en tidning, undrar du? The Richest.
Jag vet inte.
Jo, det är citat en tidning för The Rich and Powerful.
Oh.
Med andra ord, en ganska vidrig tidning.
Jag får den hem, jag vet inte varför.
De tog ett helhetsgrepp över det här, vad gör ondast?
Det fanns ju en svensk tidning som man fick hem om man tjänade över någon viss belopp. Connoisseur, tror jag den hette.
Ja. Fick du den?
Herregud, nej, den fick jag aldrig, tror jag. Nej,
inte jag heller.
Nej.
Men vi ringde och bad om en prenumeration när vi jobbade på radioprogrammet Wallraff.
Mm.
Så då läste jag den då.
Jaha.
Vi fick den dit.
Det här är den bästa ryska kavjan. Ja. Sådana reportage.
De är tidningen The Richest, alltså. Tidningen för...
Så här hittar du en bra stallkatt.
Nej, den finns ju tidningen Entreprenör.
Ja.
För de entreprenöriella. Jag berättade en gång i den här podden att jag avskyr ordet entreprenör. Då träffade jag jobbade ju, hade den stora glädjen att jobba med Thomas Alfredsson.
Ja.
Och han hade då lyssnat på det avsnittet.
Ja.
Och kom och lite smög fram och sa: Anders, jag håller med och jag avskyr också ordet entreprenör. Men ännu värre då, entreprenöriell. Det hatade han ännu mer. Tidningen The Richest tog ett helhetsgrepp över vad som gör ont. De listade de 15 värsta smärtorna en människa kan känna.
Coolt.
Först kommer lite åkommor och bättre, inte så intressant. På plats 13, tyckte jag, fastnade jag för på listan det mest smärtsamma en människa kan uppleva. Skador av en björnattack.
Ja, men det tror jag också.
Ja, och det är ändå slaget av då på 12:e plats igen att föda barn.
Ja.
Så det gör alltså ondare att föda barn än att bli skjuten och bli attackerad av en björn. 11:e plats, där kommer den igen. Alltså ännu värre. Njursten.
Ja.
Så jag upprepar, drick vatten, ät inte salt. Njursten vill man inte ha. 10:e plats kommer något som heter klusterhuvudvärk. Det är någon slags huvudvärk som är... Ja. 9:e plats. Det är lite bortglömd hittills i mitt inslag. Brännskador.
Ja.
Det gör ont så länge också. 8:e plats. Stelkramp.
Jaså?
Ja, och det tycker jag var lite intressant. Stelkramp, vad är det? Det är en intressant sjukdom. Jag har ju hört talas om den sedan jag var liten. Sedan jag var en liten korv bara. Jag har blivit vaccinerad. Men jag vet inte, vad är egentligen stelkramp?
Är det bakterier?
Ja, absolut. Och de här bakterierna börjar producera ett gift som utlöser kramper i musklerna. Och man blir känslig. Kramperna börjar i ansiktet, sprider sig ut mot bål och extremiteter. Och de triggas av sådana här saker som ljud, beröring och ljus. Och det gör tydligen fruktansvärt ont.
Ja.
Ja, så det är ju jätterunt att få ett vaccin mot det här ju.
Förlåt?
Ja, det är ju jättedumt.
Dumt?
Ja, det är ju påhittad sjukdom av läkemedelsindustrin.
Nej,
den här.
Nej.
På medeltiden eller något.
Mm.
Det är ju dumt att vi kan vaccinera oss mot det.
Okay.
Ja. Ta inte vaccinet om ni blir bitna av en reptil eller så. För det är en hittepåsjukdom från medeltiden.
Jag tänker att det är en sån om man trampar på en spik. Är det som jag har hört?
Ja, det är lite, eller biten någonting.
Okay.
7:e plats, är du med?
Mm.
Det är ju spännande lista.
Mm.
Ja, sting av stenfisken.
Mm.
Alltså världens giftigaste fisk. Jag har sett den när jag dök i Filippinerna. Och jag är glad att jag inte visste hur jävla giftig den är. 6:a, någon slags tandböld.
Tandböld, hur kan man få böld på en tand?
Ja, men alltså inne i tanden, någon slags böld och smärta hela huvudet, jag vet inte. 5:a, bukhinneinflammation, tydligen väldigt, väldigt ont. 4:a, grandel torsion. Det är någon slags pungproblematik det. 3:a, penisfraktur. 2:a, Derkums sjukdom.
Mm-hmm.
Det är någon slags små grejer som hamnar under huden och gör ont. 1:a, nu är du spänd, vad är det ondaste som en människa kan uppleva enligt tidningen The Richest? Trigeminusneuralgi.
Just det.
Mm.
Vad är det?
Det beskrivs som ett blixtnedslag i ansiktet. När jag läste på om det här. Ett blixtnedslag i ansiktet kallas också självmordssjukan. Det är någon trigeminus nervrot vid utträdet av hjärnstammen som kläms, och då får man den här fruktansvärda smärtan i huvudet. Så det är väl det då, så om vi ska svara på frågan, det som gör ondast. Men nu först, Måns, blir det riktigt intressant.
Jaha!
Jag läser en artikel i Språktidningen. Olika språk har ju såklart olika ord för känslor. Alltså saker som gör ont heter olika saker på olika språk.
Mm-hmm.
Kan språket påverka hur ont det faktiskt gör? Får jag ondare om jag får ont på svenska än om jag får ont på engelska?
Jag förstår inte ens.
Låt mig förklara. Vid en studie vid University of Miami så fick 82-språkiga latinamerikaner delta. Och experimentet försiggick antingen på engelska eller på spanska. I bägge testgrupperna så fick deltagarna liksom känna en dos smärtsam hetta på insidan av underarmen. Och enda skillnaden mellan de här grupperna var liksom språket.
I övrigt var experimentet identiskt.
Alla fick så att säga samma dos av den här hettan på underarmen.
Ja.
Sen fick man då ranka hur ont man upplevde att man hade fått. Och man mätte också den fysiska reaktionen, alltså svettningar, hjärtfrekvens och sådana saker.
Mm.
Och efter varje testtillfälle fick man fylla i ett formulär om hur ofta man använde spanska respektive engelska och hur starkt man relaterade till spanska eller engelska kulturen.
Mm-hmm.
Är du med?
Mm-hmm.
Och nu läser jag högt från Språktidningen. Det intressanta var att deltagarna rankade sin smärtupplevelse högre och fick större fysisk reaktion när de talade det språk som låg närmast deras kulturella identitet. Alltså, om jag hade spanska som modersmål och fick testet gjort på spanska, så inte bara kände jag att det gjorde ondare, utan kroppen tyckte faktiskt också att det gjorde ondare.
Mm.
Om jag hade engelska som modersmål och fick det på engelska, så tyckte jag att det gjorde faktiskt ondare än om jag fick testet gjort på spanska. Man ska inte leka med språket. Det har en väldig inverkan på vad vi gör och känner och agerar och hur vi agerar. Fascinerande, eller hur?
Men varför?
Jag vet inte.
Nej.
Nej. Men nu vet vi ju att det här med språket och smärtan sitter ihop.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och därför ska vi nu leka leken. Säger jag aj eller burk? Jag kommer alltså säga antingen aj eller burk på ett språk. Och då ska du alltså gissa om jag säger aj eller burk.
Ja.
Jag börjar med lätt. Näng.
Näng.
Mm.
Man slår sig. Näng. Nej, jag tror det där betyder burk.
Ja, det är ju burk på kinesiska.
1-0.
Av.
Av. Men det tror jag ändå kan vara något kraftuttryck när man slår. Nej, jag tror det är aj på något språk.
Ja, jag uttalade lite fel för att annars hade det varit för lätt. Det är aj på danska. Au.
Au. Au.
Au.
Ja, ja.
Ja, 2-0 lite.
Så att du förvirrade mig med flit genom att säga av när det skulle vara au.
Ja, det stavas. Ja, jag måste ju. Jag kan ju få ta bort inlevelsen om jag ska säga aj. Man säger ju aj och burk olika.
Okej,
okej. Okay. Jau.
Jau. Jau. Jau. Aj, jag tror det betyder aj.
Ja, aj på bosniska.
Hu. Hu. Ha.
Alltså, nej, det stavas.
Hu. Hu. Man slår sig. Nej, det tror jag betyder burk.
Oh, det är ju aj på albanska.
Ja. Ändå, ja. Albanska, vad heter det där?
Mm. Oh.
Ja. Och bosniska.
Mm.
Det är ändå två.
Jau.
Jau. Mm. Ändå två länder ligger ganska nära varandra. Ändå så stor skillnad i hur man säger aj.
Ja, men danska. Oh. Jau.
Jau.
Spännande lek, va?
Ja.
Hickey.
Hickey?
Ja.
Hickey? Nej, det tror jag inte. Man slår sig och säger hickey. Nej, det är burk.
Ja. På hawaiianska. Inte ofta vi pratar hawaiianska, du och jag.
Nej, för sällan.
Ja. Sista nu då. Mund.
Mun.
Mund.
Mund.
Ja.
Burk.
Ja, burk. 5 av 6 rätt i leken aj eller burk.
Snyggt jobbat, Måns.
Ja, det är en ganska lätt lek.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök.
Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök. Även den här veckan är vi sponsrade av IVT Värmepumpar.
Så här skriver de. Välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige. Med hög kvalitet och lång livslängd anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
I förra avsnittet gjorde Elinor i Tranås det som Malin...
Nej,
en gång gjorde.
Aha.
Skickade in ett ljudklipp där hon nynnade en melodi som hon hade haft på hjärnan länge.
Aha.
När hon inte visste liksom vad det var för melodi, vem som hade gjort det, var det kom ifrån.
Ja.
Så här lät det. Och har du kommit på sen sist, Anka?
Nej, men jag tyckte det kändes som en kombination av så här... James Bond och Shirley Bassey. Jag har ingen aning, jag känner igen det.
Så här skriver Peter. Jag tror att den efterlysta låten är temat från Polisskåd. Vet du vad Polisskåd är?
Ja, det är väl polisskolan det?
Nej.
Nähe.
Så här skriver Samuel. Är det inte så att nynningen från dagens avsnitt är intro till Nakna pistolen-filmerna?
Ja, det är det Polisskåd.
Just det, och Erik skriver, jag tror att Elinor nynnade på ledmotivet från Polisskåd Nakna pistolen. Hoppas på många remixer.
Ja, det får vi se.
Ja, men vi får väl lyssna till intro till Nakna pistolen och se om de har rätt. Först påminner vi om nynningen igen.
Na na na, na na na, na na na,
Och så introt till nakna pistolen här va.
I'm Lieutenant Frank Drebin, police squad. And don't ever let me catch you guys in America.
Jajamän!
Ja. Det kan vara något annat också. Det är inte helt...
Det är du som ska klippa den här podden. Nu gör jag dig ett uppdrag här att lägga Elinor ovanpå nakna pistolen.
Okej.
Nu lyssnar vi på det. Ja, jag skulle säga att det är detta.
Jag skulle säga att det är det också. Men om det är någon som har ett ännu mer klockrent förslag så går det bra att skriva det. Remixer.
Så, du behöver inte skicka in remixer. Det kommer dyka upp tillfällen framöver i podden där vi efterfrågar era musikkunskaper och börjar skicka in grejer. Men den här, vi hoppar över remixer på just det här.
Ja,
på just den här nivningen.
Ja.
Tack.
Nu måste ett ämne som ligger oss båda mycket varmt om hjärtat.
Mm-hmm.
Tyngdlyftning.
Mm-hmm.
Hej Ankan och Monkan. När man tar i riktigt ordentligt så håller man ju ofta andan. Till exempel när man ska lyfta ett tungt vinterdäck. Ibland lägger man också till ett stonkande ljud. Varför gör man det? Tack för en bra podd. Hälsningar Alexander. Sidan Aktiv träning. En tidning jag läser lika ofta som jag äter palt. Det vill säga det har hänt en gång och det var häromdagen. Har en artikel om just tyngdlyftning. Och här kanske vi kan hitta svaret. Valshavas manöver går ut på att man ska hålla andan när belastningen är som störst. Det beror på att inandningsluften ökar stabiliteten i bröstkorgen och bukhålan, vilket bidrar till att ryggraden avlastas.
Ja, ja. Men det där kan man, det var ju intressant.
Ja.
Det låter ju helt logiskt.
Ja. Ja. Det skulle kunna
man
vara
blåser upp sig.
Ja, det skulle kunna vara förklaringen. Alltså kroppen är ju som en påse skinn på ett stativ.
Mm.
Och om man inuti den påsen skinn har en ballong.
Just det, lungorna bland annat. Och urinblåsan.
Så ger det ju skinnpåsen lite stadga så att säga. Det är i alla fall vad jag tror är svaret.
Låter helt logiskt. Mm. Vi tar det.
Ljudet är nog bara för att det är lite härligt tror jag. Nej, det har jag hittat på.
Ja.
Nu vet jag inte vad jag pratar om.
Ska vi ha ett pling framöver när vi inte vet vad vi pratar om? Att det plingar till lite?
Ja, det kan vi ha. Det börjar med en ny grej.
Ja.
Nu vet vi inte vad vi pratar om. Plinget låter så här.
Fråga Anders och Måns.
Så här skriver Jonas, hejsan på er poddstjärnorna. Här i Hudiksvall har vi en pöl mitt i stan.
Jaha.
Som fylls av kanadagäss på dagarna. Ja. Medan de på natten får flytta sig till olika åkrar för övernattning och säkert en del mumsande av gräs.
Mm.
Det är hundratals fåglar huller om buller i sjön. Men när de flyger till och från nattlogin så är det mindre grupper om cirka 15 fåglar. Denna transport ger mig huvudbry. Vem bestämmer när det är dags att dra vidare? Är det alltid samma individer i denna grupp som flyger? Flyger de alltid till samma plats? Jag har svårt att följa efter för att undersöka detta. Kan ni hjälpa mig?
Nej, vi kan inte Jonas. Åka till Hudiksvall och följa efter Kanada. Det kan vi inte göra.
Det finns inte i vår budget.
Nej, vi har ingen budget. Jag har köpt en lägenhet. Vi har definitivt inte råd.
Vi ligger back. Vad tror du om detta, Ankan?
Jag vet, Jonas frågor. Jag vet ju att vad heter han? Bengt Berg som tog kanadagåsen till Sverige.
Han tog den till Sverige? Det var inte så att de flög hit?
Ja, men han liksom introducerade den här på något sätt.
Hej, det här är kanadagåsen.
Ja.
Hej, det här är Sverige.
Ja, men det var så. Jag vet ju också att fåglarna när de flyger att man har en ledarfågel och att de byter plats för att det är jobbigast att flyga längst fram. Sen vet jag inte mer.
Vem bestämmer att när det är dags att dra vidare?
Jag tror att de får jobba med fågelsamvetet. Nu har jag legat och gäst länge nog. Nu får jag ändå ta ett pass.
Yes, det är därför de heter yes.
Ja.
Supersvåra frågor som Jonas hade skickat in.
Ja.
Men jag känner igen mig i många av hans gåsfunderingar. Jag har själv många gånger stått och kollat på fågelsträck över Skåne.
Vänta nu. Han, handlar programmet nu igen om en slags andfågel.
Ja, det är lätt hänt. Det är många andra poddar som glider in i det där också.
Ja.
Yes, så flyger i fylking. Alltså en plog eller V-formation.
Heter det fylking? Det visste inte jag.
Ja. Och jag har tittat och stått och tittat och så har jag funderat, vem är det som bestämmer när det är dags att dra till Afrika?
Mm.
Är det alltid samma gås som flyger längst fram?
Mm. Jag vet ju att vissa får har en vaktmästare i flocken.
Just det, ja.
Som håller koll på... Alltså som
så till... fortfarande är ett får.
Ja, men ett vaktmästarfår.
Just det.
Mm.
Vad händer om man råkar få sova sig och de andra gässen sticker utan en? Alltså om man missar sin fylking. Är man körd då?
Mm.
Kan man haka på ett VM med tranor eller svanar istället?
Nej.
Jaså?
Nej, jag vet inte.
Kling
det här.
På det.
Ja.
Och det här är ju inte exakt samma frågor som Jonas hade. Men det visar sig att Jonas frågor var väldigt så svåra. Så jag har tyvärr svar på alla Jonas frågor. Men vi börjar med vem som bestämmer bland fåglarna.
Mm.
Så har fåglar som lever i grupp eller flock ofta en social hierarki.
Ja.
Jag är ju uppvuxen på landet och vi hade höns och bland tupparna uppstår en hierarki, en hackordning, men också bland hönsen. Den höna som är dominant får tillgång till mat först, kan också välja den bästa platsen att ligga och lägga och ruva ägg på och så vidare.
Det är ju en likhet mellan hönsfåglar och högstadieelever.
När den sociala ordningen är etablerad en gång så behöver inte tuppar eller hönor bråka mer, inte slåss mer, utan den här hierarkin blir ganska stabil.
Mm.
Vem blir då högsta hönset? Är det alltid så enkelt som att det är den som är störst och starkast?
Nej, när du säger så är det väl inte så.
Etologer vid Linköpings universitet.
Etologer, hönsforskare eller vad är det?
Djurbeteendevetare.
Okej.
Okay. Har undersökt tuppars personlighet.
Ja, ibland blir man så glad alltså. Det är som när jag läste det här. De här forskarna som undersökte mörtars personlighet och kom fram till att det finns två mörtpersonligheter.
Ja.
Och båda har för- och nackdelar såklart.
Såklart.
Ja.
Kommer du ihåg de olika?
Ja, det var ju de som var nyfikna och de som var blyga. Alltså. Man hade något slags skydd där mörtarna kunde vara. Och de som liksom gav sig ut och sen så har man på att flytta mellan olika dammar och märkte vilka som överlevde och inte och vilka som växte sig. Så det fanns för- och nackdelar.
Intressant. Mörtars personlighet.
Ja.
Är lite som tuppars personlighet visade sig nu här.
Aha.
Tuppars personlighet är med och avgör var de ska hamna i här.
Just nu önskar jag att min dator tjuvlyssnar på mig. Jag vet, telefonen, det här är jag intresserad av.
Ge mig reklam om sånt här i framtiden.
Mm.
Tuppars personlighet är med och avgör var de ska hamna i hierarkin. Tuppar som var lite mer aggressiva, vaksamma och just som mörtar utforskande hade större chanser att bli dominanta. Det var höns och tuppar, men Jonas fråga handlade ju om kanadagäss som för övrigt låter så här. Och de lever ju i mycket, mycket större flockar.
Mm.
Hur ska man kunna hålla reda på sin sociala status i flockar om flera tusen andra? Yes, jag är på plats 1319 i det här gänget. Men hur är det med Rune här? Är han över eller under mig? Ja, du hör Anders, det är ju svårt.
Ja, men det är det jag säger, att de jobbar med samvete tror jag.
Nej, du har fel. Det går och tydligen också. De har någon slags social hierarki trots att de är så många.
Jaha.
Yes, elaka jävla.
Ja...
Hanarna är aggressiva, slåss mycket med varandra.
Mm.
Vi hade gäss som vakthundar på gården när jag var liten.
Mm.
Men till skillnad från en hund så hatade gässen oss barn på gården precis lika mycket som en eventuell tjuv.
Mm.
Anders, tror du att det är en ledargås som flyger längst fram i de här plogformationen?
Nej, jag tror att det är såklart det jobbigast, så en ledargås flyger väl inte där. Sen vet jag att de byter ju plats då.
Exakt. Det tar alldeles för mycket energi att flyga längst fram hela tiden för att en enda gås ska klara det. Vet du vad? Man kan spara upp till 70% energi på att flyga i fylking istället för att flyga en och en.
Oj, oj, oj. Det var imponerande. 70%?
Mm. De turas om, alla i vet, måste någon gång flyga längst fram. Och när en gås är trött och behöver bytas av, hur tror du att gåsen signalerar det till de andra?
Att den sjunker lite grann.
Jaha.
Så de andra flyger över honom.
Nej.
Eller henne.
De tutar.
Jaha.
De gör sitt tutande läte.
Det är precis som i en marschorkester. Då har ju den som spelar bastrumma ett, det är ju inte en tuta, men då har ju då ett varnande läte. Nu är det dags att göra någonting. Det kan vara att starta nästa låt eller att nu ska vi smalna av någonting, då slår ju den som spelar bastrumma ett lite orytmiskt dubbelslag. Bum, bum! Så uppsang. Då tittar man fram på tamburmajoren som då gör något tecken.
Tamburmajoren?
Ja, det är den som går längst fram med en pinne.
Med en pinne? Mm. Är det därför det heter tamburmajor lite skämtsamt om sådana hatthyllor i en hall som man kan hänga en jacka på, för att en sån här längst fram i marschorkestern tamburmajor skulle man kunna hänga en jacka på den personens pinne?
Nu vet du verkligen inte vad du pratar om.
Nej, det var en fråga.
Ja, det vet jag inte varför tamburmajor heter.
Om du vet, skriv till
fraga@andersochmans.se.
Ges en tuta och då vill de bli avbytta. Mm. En annan flyttfågel som lever i ännu större flockar är staren. Mm. Har du sett när staren flyger sina enorma flockar?
Ja, det är som luftens fiskstim.
Exakt, de kan vara upp till 1 miljon fåglar som flyger tillsammans. Ser nästan ut som en stim med fiskar. Och de här formationerna ser ju fantastiskt coola ut. Som mönster, som vågor över himlen, som liksom böljar fram och tillbaka. De expanderar, de drar ihop sig, de ändrar form, böljar fram, och det kallas murmuration.
Murmuration.
Och många forskare tror att syftet med dessa enorma flockar är att förvirra och skrämma rovdjur, men kanske också att de jobbar och motionerar tillsammans för att få upp värmen i kroppen innan natten.
Ja.
Flockar på 100,000-tals starar kan regelbundet observeras strax före solnedgång på våren och hösten i sydvästra Jylland.
Jaha.
Och var ligger Jylland?
I Danmark.
Mm. I Danmark kallas detta naturfenomen för sort sol.
Mm, som bandet.
Exakt.
Ja, svart sol.
Det bandet är Danmarks, ett av de största rockbanden genom tiden. Låter så här. Ja, det är ganska tradig musik.
Ja,
faktiskt.
Det är ganska tråkigt. Ja. Ja.
Svart sol.
Ja.
Mm. Men synkronisationen i de här flockarna...
De gillar ordet sort i Danmark. Deras operahus heter väl sorte diamant eller någonting.
Svarta diamanten.
Ja, jag tror det. Ja.
Ja. Ja, men det är ju svenska svart. Ja. Det är ju ett ord vi använder ganska ofta. Ja, särskilt om saker som är just svarta.
Mm. Ja. Nu vet vi faktiskt vad vi pratar om.
Synkronisationen i de här enorma flockarna av störarna är ju imponerande. Hur kan de flyga så här utan att flyga in i varandra?
Jag tror att de flyger in i varandra ibland.
Nej.
Nähä.
Är det en fågel som styr hela den här enorma flocken?
Nej.
Vad tror du inte det?
Nej, jag tror det är något kollektivt samarbete som liksom... Alltså det är lite som... Nej, men...
Det är svårt att veta om människan har funderat på det här i tusentals år.
Oj.
Romarna menade att detta var ett sätt som gudarna använde för att kommunicera med oss människor.
Ja, man kan alltid använda gudarna.
Det är ett lite omständigt sätt om du frågar mig. Det skulle vara enklare för gudarna bara skriva ner vad de ville på en liten lapp.
Mm.
Sluta äta djur till exempel.
Ja, men så jobbar ju inte gudar generellt, det har vi ju lärt oss.
Börja göra det nu, gudarna då.
Ja.
På 30-talet var den ledande teorin att fåglarna hade telepatiska förmågor.
Jaha.
Att de kunde läsa varandras tankar och visste var alla andra var på väg. Liksom.
Jag vet vad det är, jag vet vad det är. Jag ser det, jag ser det, jag ser det. Jag vet vad det är.
Ja. Ja, och med tanken. Mm-hmm. På 50-talet hade forskare som studerade fåglar skrotat idén med telepati.
Ja, såklart.
Och menade att dessa djur istället hade extremt kort reaktionstid.
Ja, det tror jag på.
Nu för tiden så vet man att starar inte har någon social hierarki i den här enorma flocken på många miljoner.
Murmurationen.
Det är liksom ingen som bestämmer hur de ska flyga i den.
Nej.
Hur går det då till? Det här har intresserat många forskare även i våra dagar, och bland annat ett gäng fysiker i Italien under ledning av flygingenjören Naomi Leonard. År 2013 kom de fram till att det var helt omöjligt för en stare i en flock att hålla koll på alla andra i flocken.
Ja.
Frågan blev då, vem har koll på vem? De analyserade filmer och bilder, följde liksom enskilda fåglar i bildserier från filmer och kom fram till att varje fågel följer 3 enkla regler. 1. Kollidera inte med en närliggande fågel.
Det här är bra.
2. Flyg i samma medelriktning som närliggande fåglar.
Mm-hmm.
Och 3. Flyg mot den genomsnittliga positionen för intilliggande fåglar. Den där förstår jag inte riktigt. Men fåglarna fattar tydligen. Mm. Genom att följa dessa tre enkla regler kan gigantiska flockar röra sig i höga hastigheter och snabbt ändra riktning som svar på attacker och dylikt utan att krocka. Fåglar förutser plötsliga förändringar i riktningen flocken flyger genom att observera de 6 eller 7 närmaste fåglarna i flocken. Så varje fågel har koll på 6-7 olika. Mm. Och sen så då har nästa fågel också koll på 6-7.
Ja, jag fattar.
Och då sprider det sig så att hela flocken har ju inte koll på vad resten av flocken gör, men den har koll på 6-7 andra. Du fattar.
Jag fattar.
I början av det här snacket så ställde jag frågan vad som händer om man fuckar upp och missar sin V-formation mot Afrika.
Ja.
Kan de flyga med i en annan fågelarts V-formation? Du sa nej. För några år sedan var det en kvinna i Blentarp i Skåne som hörde av sig till Naturmorgon i P1.
Ja, vi var ute i trädgården, min man och jag. Och för några år så kom det en liten flock med gäss. Jag tyckte det var lite konstigt med den här flocken, för de verkar oroliga och de väsnades mycket. Och, ja, det var lite rörigt. Plötsligt så såg vi vad det var. Det var en trana som flög in i gåsflocken.
En trana hakade på gässen i V-formationen.
Mm.
I programmet så svarade Cecilia Nilsson, som är flyttfågelforskare, att det här är ovanligt. Och att det antagligen inte funkar så bra i längden. Hon säger att det är en stor fördel flygmässigt att flyga i plog. Men det gäller att man är rätt samkörda.
Ja, det fattar man ju.
Ja, och det funkar inte så bra med en stor trana. Och lite mindre gäss. Så faktum är att den här tranan antagligen ställde till det ganska mycket för gässen.
Mm.
Kanske inte kände till tutandet, att den skulle gå fram och dra. Och med de här luftcirkulationen från vingarna. Om den stod jäkla trana, det blir annan.
Ja, det är inte bra.
Gässen känner sig störda.
Ja, förstår man.
Ja, och i längden så kanske de till och med... Kostar det mer energi att flyga i V-formation?
Ja, nu vet du inte.
Nej, jag har ingen aning.
Nej, nu vet du inte. Vi stannar vid att det ställde till det.
Ja. Där är mitt inslag över.
Det var lite som att åka bil med någon som inte vet vart man ska.
Ja.
Men det kan ju bli trevligt.
Att jag inte hade riktig riktning och fokus.
Men det var intressant.
Ja, det var ju att Jonas fråga var så himla svår att svara på. Att det var så, svår. Så jag pratade om något lite annat.
Ja, smart. Det var många ord från dig, Måns. Och jag har också sagt ganska många ord. Det var inte det mest stringenta och rakt framma vi har sagt någonsin. Men det är kanske för att det är lite morgon idag.
Ja, och det är ju det vi pysslar med.
Ja,
ord
ja, absolut. Men de orden tackar vi för den här veckan.
Men vet
också.
Du, skånska ord och amerikansk hiphop då? Vi hoppade över det förra veckan, vi kan inte hålla på det här viset. Så här skriver Oskar: hej Anders och Måns, häromdagen lyssnade jag på låten Baila med gruppen Gypsy Kings.
Ah.
Ungefär 50 sekunder in i låten börjar de sjunga om kantareller flera gånger. Tack för en underbar podd med vänlig hälsning. Oskar, har du lagt märke till det? Att de sjunger om kantareller i den där kända låten, hitten?
Nej.
Nej, vi får lyssna.
Ja. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila
med. Esta rumba, ta gitana. Que yo siempre cantare. Nej, kantareller alltså. Pero no siempre
cantare. Nej, stopp. Den får från det Johanssonska hörnet underkänt.
Underkänt?
Ja, nej, den plats.
Siempre kantareller. Kan det vara betyda alltid kanske?
Nej, den får inte. Den var inte med.
Alltid kantareller.
Den var inte med.
Nej. Okay.
Tack för den här veckan. Vi hörs igen om 2 veckor för Värre Domons.
Då är det varannan vecka.
Underbart. Hej då.
Puss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.